Ja, kära församling. Mycket glädjande att få vara här. Det är ju så att jag och min fru Anita, vi har en slags dubbelanknytning till den här församlingen. Inte minst jag själv då genom min bror Ingvar Bäckryd som med sin familj under flera år var medlem här och han talade alltid så gott om sin församling. Han sände sin hälsning uppifrån Värmland och han kämpar med sin egen dialys och det fungerar hittills, men det kanske blir behov av bloddialys framöver. Han lägger allt i Herrens händer och är glad när han kan vara med sunnebröderna ute och sjunga. De håller ut och är väldigt uppskattade som sånggrupp. Min fru är ju syster också till Boppe Pärhamn som ju under flera år varit pastor här. Ja, jag vill dela Guds ord med er. Det är ju alltid predikans syfte att det är Guds ord som får vara levande och som får framställas. Och det är ju missionshelg. Jag minns de här annandagsinsamlingarna i missionskyrkan i Vadstena där jag växte upp. Och där var man mycket koncentrerad just på annandagen att tala om yttre missionen. Och när det också gavs tillfälle så gav jag mig iväg till Betania. De två församlingarna är sammanslagna nu sedan en tid tillbaka. Men där i församlingen hade man under året också flera besök av missionärer och det fascinerade mig alltid. Och var säkert en grund som lades i mitt liv då jag på ett blåsmusikläger på Flahult som 15-16-åring fick uppleva Guds tilltal så starkt, trots att den tillresande unge missionären Olle Skaghammar, som kanske några av er känner till, trots att han bara fick 5 minuter på sig där vi skulle ju bevars ha konsert och visa vad vi hade lärt oss under hela veckan, drillade som vi var utav Frälsningsarméns ledare vad det gäller hornmusik. Men då slog Guds kallelse ned i mitt liv. Och jag förstod att från och med den stunden skulle jag inrikta mitt liv på att tjäna Gud. Och inte då närmast i Sverige, även om jag fick uppleva några år av tjänst innan jag kom ut till min kallelsesland som var Frankrike. Och det kan jag återkomma till lite längre fram. Från Guds ord vill jag dela två berättelser ifrån Jesu liv. Vad som hände när lärjungarna blev påminda om det stora uppdraget som väntade dem. Och jag vill också ta med er något i Petrus sammanhang senare när han fick lära sig att Guds ord är för alla folkslag. Och jag vill ta med er också något i berättelsen om Paulus och den livsgärning han fick göra. Men först Jesus orden, och jag hämtar dem ifrån Matteus evangeliets 16:e kapitel. Det var så nämligen att Jesus hade varit tillsammans med sina 12 kallade lärjungar en god stund. Ja, det blev väl nästan 3 år totalt, men det här var nog ungefär mitt i den perioden. Och Jesus önskade få höra en proklamation ifrån lärjungarna. Han längtade efter att få höra deras gensvar till den undervisning som han hade gett om sig, om sin person och om fadern som han talade så ofta om. Tänk att Jesus bar fram budskapet att Gud, skaparen av himmel och jord, han är vår himmelske far. Och nu längtade Jesus efter att få riktigt gensvar ifrån sina lärjungar. Och då vet vi hur finstämd Jesus var i sitt inre och hur starkt han önskade att det skulle få vara ett tillfälle, en plats som var lämplig för lärjungarna att få ge sitt gensvar. Och då valde Jesus denna underbara plats längst uppe i Galileen, uppe emot Hermons snöklädda berg, inte långt därifrån. Trakten av Caesarea Filippi, där källsprången till Jordanfloden flyter upp som ifrån marken själv. Med allt det tryck som vattnet får uppifrån Hermons höjder. Det var snart 45 år sedan min fru och jag hade tillfälle vid vårt enda besök i Israel att gå just i de trakterna och att se denna underbara plats, och den präglade mig på ett särskilt sätt när jag läser det här textorden. Från 13:e versen i 16:e kapitlet i Matteusevangeliet. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: ja, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himmelen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Vilket mäktigt ord Petrus fick lyssna till. Och jag uppehåller mig inte vid det här tillfället vid det här uttrycket om Petri nycklar. För det är ju så att i två kapitel längre bort i Matteusevangeliet så nämner Jesus om att det är hela Guds församling som har de nycklarna. Och det är inte bara Petrus. Men det var ju Petrus som tog till orda, och då var det han som också fick svaret personligen. Men Petrus gav uttryck för, tror jag, det som lärjungarna som grupp hade fått uppleva. Det de hade kommit fram till visshet om. Och det är då som Jesus säger: jag ska bygga min församling. O, vad detta ord har varit tryggt för oss, för Anita och mig, under alla de 40-45 år för mig som vi har varit verksamma i Frankrike. Jag ska bygga min församling, säger Jesus. När vi har fått se församlingsgemenskaper växa fram, människor komma till tro, och vi har fått bilda församlingar, då har vi känt att detta är ett verk som Jesus själv har utfört. Vi kan inte frälsa någon, men Jesus gör det. Och som Herrens tjänare så får vi träda fram bredvid var och en som önskar att närma sig Kristus. Och så får vi göra ett gemensamt möte. Vi får vägleda. Det är vår uppgift som tjänare i Guds rike. Jag ska bygga min församling, sa Jesus. Och så tror jag att han gjorde en gest mot den där klippan som finns där. Som en stor, väldig mur och med en grotta och dess öppning. Och så säger Jesus, jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det här uttrycket var inte taget så där helt utan anledning. Den här platsen lär ha kallats för helvetets port. Och det var en plats där man samlades i den här bygden för att tillbedja olika avgudar. Och det fanns också tempel till avguden eller till den grekiska guden Pan bland annat på den platsen. Och där kände lärjungarna kanske att ja, visst har vi en stilla stund med Jesus i denna underbara miljö. Men det finns ett hot. Det finns ett hot ifrån den mörkra världen. Och så säger Jesus att vi ska inte frukta detta hot. Detta mörker som finns. Utan vi ska med frimodighet gå fram och vi ska vara hans lärjungar i den tid där han ställer oss. Så vill jag naturligtvis, det är ju en missionsgudstjänst, bläddra fram till det 28 kapitlet, sista kapitlet i Matteus evangeliet. Och du känner dessa texter så väl. Det står där också att de 11 lärjungarna gick till Galileen. Efter Jesu uppståndelse, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad i honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Ja, men de här verserna, du som är bibelläsare och du som varit med på gudstjänster, du känner dem ju, ja, du känner till dem utan till i ditt hjärta. Men tänk vad gott det är att vi en stund som denna får komma tillbaka till den här texten. Och vi ser återigen hur noga det var för Jesus att han utvalde platsen. Han hade sagt till sina lärjungar redan under den sista måltiden att han ville möta dem i Galileen. Och änglarna som förkunnade, han är inte här. De sa till de bävande och förvånade lärjungarna, han ska gå före er, ni ska möta honom i Galileen. Där ska han uppenbara sig för er. De gav sig inte iväg på den här vandringen, säkert 15 mil lång vandring som de var kallade och uppmanade till. Nej, Jesus kom ju på uppståndelsens dag till lärjungarna när de var samlade, bävande, undrande. Och där, när de var inlåsta och spärrade med reglar och bommar, så rätt var det så står Jesus ibland dem och ger sin frid. Han kom inte med beskyllningen, varför har ni inte gett er iväg? Nej, men han förstår att det här måste ju förberedas. Och veckan därpå så kommer han igen, och då är ju Thomas med i skaran. Men Jesus ville inte ge sin missionsbefallning, som vi kallar den. Det ordet finns inte i Bibeln. Vi tycker ju inte om befallningar. Nej, men så hemska tider. Ska någon befalla över mig? Ja, det kanske vi känner ibland. Vi är ju fria människor. Men om vi kallar det för ett uppdrag, så kanske det är lättare att gå fram. Det är ett mycket starkt uppdrag som Guds folk har fått. Och varför utvalde Jesus just den här platsen uppe i Galileen? Kanske samma plats som vi nämnde om nyss, när Jesus frågade vem människorna trodde att han var och vem lärjungarna trodde att han var. Ja, jag ser det som så att Jesus vill inte ge sin befallning eller sitt uppdrag i en stängd lokal där de satt och fruktade. Jesus ville att de skulle komma upp på höjderna, på ett berg. Kanske för att lättare känna att det här är ett uppdrag som ska nå ut över hela världen. Jesus trädde fram och han sa till dem: åt mig är given all makt i himmelen och på jorden. Tänk att detta löfte gäller ju också oss idag. Att vi inte ska frukta. Ja, men säger du, har Jesus all makt? Tänk alla dessa hemskheter som sker utöver vår värld. Ja, Guds rike är sådant att det finns ett redan nu och det finns ett som ska komma och som ska bli synligt i sin helhet. Men i våra liv, för att vi har tagit emot Jesus, i våra liv är Jesus Herre. Där är han mästaren. Honom vill vi följa. Och vi vill sprida detta budskap som en gång ska förkunnas för alla människor. Men vi måste, innan den sista dagen kommer, måste vi vara trogna i vårt uppdrag. Ja, Jesus hade sagt: jag ska bygga min församling. Och han sa: mig är given all makt i himmelen och på jorden. Det var på det uppdraget som jag och Anita kom till Frankrike. Och så kan man ju undra, men vad i all sin dag? Vi har mött den frågan så många gånger. Men varför åkte ni inte till Afrika, till exempel? Vi har mött väldigt många afrikaner i Frankrike som kommer ifrån de afrikanska kolonierna. Och de kan inte fatta att det är så svårt att finna en evangelisk församling någonstans. En församling där de har vuxit upp, där lovsången har varit underbar och lyftande, där de har fått prisa Herren. Och så hittar de inte någon församling där de känner denna värme, denna innerlighet som de har varit vana vid. Hur många afrikaner har vi inte mött som har känt det så? Och nu är det så att i Frankrike har Ekumeniakyrkan ett systersamfund som heter Union des Églises Libres de France, friförsamlingsunionen i Frankrike. Det finns inte ens 5000 medlemmar i det systersamfundet. Och landet har 64 miljoner invånare. Då kanske vi kan tänka oss att om vi skulle göra en liten räkneoperation, jag roade mig faktiskt med det, då skulle Ekumeniakyrkan som samfund här i Sverige ha 800 medlemmar totalt i landet. Då kanske vi inser vad väckelserna har gjort i Norden, i de skandinaviska länderna och inte minst ibland oss i Sverige. Nej, missionsuppdraget har inte något för det första med geografiska gränser att göra. Missionsuppdraget är allas vårt uppdrag. Och jag finner så fint den här definitionen om vad mission är. Det är att göra Kristus känd, älskad och efterföljd. Och då gäller det här också i Nybro. Lärjungarna förstod att uppdraget låg i deras händer. Och vi hörde ju här om Petrus. Hur var det med Petrus? Han som hade gett den här proklamationen. Ja, du vet också om hans misslyckande. Att han 3 gånger förnekade till och med att han kände Jesus. Men tänk så fint det var på stranden där vid Genesaret. När Petrus 3 gånger fick möjlighet att säga, du vet att jag har dig kär. Han blev upprättad och fick vara den som Jesus hade kallat honom till. Än ibland lärjungarna. Men han hade svårt för att komma ifrån detta att Jesus var ju bland oss judar. Och hur är det då med de andra? Alla dessa hedna folk runt omkring. Tänk att det tog lång tid även efter Jesu uppståndelse. Att Petrus kom till klarhet över detta. Ja, det gick ju till så, du känner till bibeltexten, att Petrus blev kallad till Cornelius. Till denne romerske ståthållare som var en from man och som hade gett allmosor och som på något vis hade kommit till tro på detta, ja, tron på det här förtryckta folkets historia och vad de upplevde, vad de hade för rikedom ibland sig och sin historia, sin bakgrund. Skaparen själv som de talade om, som sin Herre och Gud. Men du vet hur tveksam han var. Och så fick han där, när han gick och väntade på middagen, kanske var lite smått otålig. Ja, han gick där uppe på taket, han var ju inbjuden och skulle få äta mat och... Och så får han se den här duken som kommer ner med all möjlig slags orena djur för en israelit, en sann israelit. Och så fick han höra undervisningen ifrån Herren. Stå upp, slakta och ät. Ja, hungern var det inte något fel på. Nej, han var hungrig, men det kunde han inte tänka sig. Och så kommer vi till den här texten i Apostlagärningarna. När Petrus hade fått uppleva detta tilltal ifrån Gud. Och då står det ju om det att han säger i 10:e kapitlet, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Ja, så kunde han säga till Cornelius när han personligen en gång till hade blivit undervisad av Jesus. Ja, av den uppstånd och fått se detta. Detta ord är riktat till oss. Gud gör inte skillnad på människor. Nej, detta budskap är för alla, vilket folk man än tillhör. Det var därför Herren gav oss denna visshet i våra hjärtan, min hustru och jag, att vi skulle verka i det landet. Här i Sverige så har man ibland svårt att förstå. Ja, man tänker på mission, ja, då är det hjälparbete och det måste vi ställa upp på. Det måste få gå hand i hand med arbete på många platser utöver vår värld. Och så är det ju. I länder där det har behövts bygga skolor, ja, då har den kristna församlingen varit först på plats. Visst är det fint med Sidas arbete, även om det skulle behöva reformeras en hel del. Men det här att man har fått förståelse för att bistånd måste ges, ja, det visste Guds församling, bland annat här i Sverige. Det visste Guds församling om långt innan man tog beslut i regering och riksdag om någonting sådant. Det har alltid gått hand i hand. Vi har i vårt arbete i någon mån också fått vara med i socialt arbete. Det finns många utslagna också i Frankrike som behöver hjälp. Särskilt innan den annars fina sociala nätverket kan sätta igång. Men det kan ta lång tid innan det fungerar riktigt. Och vi har fått gripa in vid många tillfällen. Vi har haft hand om det man kallar för en matbank. Och det är en stor organisation i landet, och då har vi som församling, speciellt i staden Amiens där vi såg församlingen växa fram, där hade vi en grupp av våra medlemmar som fick åka till den här centralen för den föreningen som kallas för Matbanken. Och så hade vi ansvar för ett 15-tal familjer som fick stöd och hjälp också i svåra situationer. Och inte minst genom min tjänst på fängelserna som fängelsepastor. Dels på ett häkte med 500 intagna och på ett långtidsfängelse som låg 5 mil ifrån vår stad, men dit jag åkte regelbundet. Och fick se en bibelstudiegrupp växa fram. Hur fångarna kom med sina biblar i händerna till vår grupp och fascinerades över Bibelns budskap. Och när de sa att det här är det enda tillfället vi har där vi känner att vi är accepterade som medmänniskor och där vi har ett värde. Det upplevde vi väldigt tacksamt att få höra flera gånger. Och det är ju i samklang med detta som Petrus sa att han hade fått lära sig att Gud inte gör någon åtskillnad mellan människor. Alla behöver budskapet. Och det är klart att det var många som tyckte att ja, det där var ju väldigt bra att pastorn håller till på fängelset och att han berättar för dem. De behöver ju verkligen budskapet. Men tänk att vi är alla syndare, säger Guds ord. Och vi har ju tagit emot frälsningens gåva. Underbart är det att få vara ett Jesu vittne. Vi har ju andra berättelser också om Petrus. Och jag tänker på den där stunden där han kontaktade eller såg den här lame mannen som fanns där vid den sköna porten i templet. Och han sa till den här mannen som ropade om hjälp, om en gåva: silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. Och så proklamerade han hälsa och läkedom över denne man. Vi är kallade att berätta för människor att Jesus är den som helar. Vad jag tycker om den här troende kvinnans bön, ofta i församlingen, ja det var också i Amiens. Hon bad och tackade Herren, och ofta så sa hon: Herre, läkarna vårdar, men det är du som helar. Tänk vad fint det är. Läkarna, all sjukvårdskunskap som vi har och som vi tackar Gud för, de vårdar. Men vi måste inse att all läkedom, all hälsa är en gåva som kommer ifrån Herren. Och det här är så underbart, att Guds ord som vi är kallade att bära fram, ja, det är verkligen någonting som griper om hela människan. Ja, jag blev väldigt glad när jag hörde här om att Olof Edsinger ska komma nästa helg. Och nu uppmanar jag er att ni ska göra allt vad ni kan för att få med så många människor som möjligt, för att få lyssna till denna profetröst, vill jag säga, som vi har i tiden här i Sverige. Jag tackar Gud för Olof Edsinger och en del andra som frimodigt står upp för Guds ordet och som förkunnar och som bär fram i kärlek och i förståelse för alla människors olika behov, men som ändå bär fram detta budskap om försoning, om frälsning, om pånytt födelse. Jag har haft tillfälle att i Kristen Närradio i Växjö, i bokhörnan som vi har, läsa hela Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Ett liv i den heliges närhet. Visst har vi längtan, var och en av oss, att vi ska få leva ett liv i den heliges närhet. Och detta behöver förkunnas här i Sverige och ut över hela vår värld. Reformationen kom och blev till välsignelse för alla de nordiska länderna. Var hade vi varit i bibelkunskap idag om inte reformationen hade kommit? Ja, det blev ju Luther som översatte skriften till tyska och som såg till att den blev spridd. Och så är det också med den franske reformatorn Jean Calvin, eller Calvin som ni kallar honom. Ja, han var den som samarbetade med Olivetan, en teolog som var den första som översatte Bibeln till det franska språket. Detta gav reformationen. Och jag tänker på Levi Petrus sång Svenska folk du borde tacka. När den skrevs 1952 så var det någon till och med som sa att det här borde bli Sveriges nya nationalsång. Men jag tycker verkligen att tacksamheten för vad väckelserna sedan kom och bar fram i Sveriges bygder. En person som Rosenius, som Waldenström, som John Ångman, som Levi Petrus. Våg efter våg av väckelse har gått fram över Sveriges folk och land. Och nu bär vi ansvaret, bröder och systrar, att vi får vara verkliga lärjungar till Jesus och bär ut detta budskap i våra bygder där Herren har ställt oss. Hebreerbrevets författare, ja, jag tror att det var en hel grupp av människor omkring Paulus, för jag tror absolut att han var med. Mycket vittnar om detta, tycker jag, men en hel del visar också att det inte är hans direkta stil i Hebreerbrevet. Men där läser vi att kasta inte bort er frimodighet. Kasta inte bort er frimodighet. Det här är oerhört viktigt, kära vänner, att Guds församling här i Nybro är en frimodig församling som med frimodighet bär ut Guds ord i denna bygd och i denna trakt. Och kanske lägger Herren på något sätt en kallelse i ditt hjärta denna stund att du ska nå någon människa som du står närmast och som du kanske på ett särskilt sätt har nyckeln till för att låsa upp. Då ska du använda den. Gud välsigne dig till det. Anita vill ge ett exempel i all enkelhet hur vi fick uppleva det en gång.
Ja, så kommer man ifrån Frankrike och så blir man pensionär och så tänker kanske många, oh, nu gör ni inget mer, eller nu känner ni väl att det här, nu har hela livet gått. Men Örjan och jag, vi har ofta bett, Herre led oss den här dagen. Och så den där dagen när vi skulle åka norrut ifrån Växjö och upp mot Småland och Jönköping och bortöver, så hade vi gott om tid. Och på morgonen så sa vi, Herre, vi vill bli ledda utav dig. Vi vill vara brukbara utav dig, även nu när vi är pensionärer. Även att det är annorlunda, men Herre, visa oss att vi liksom, ja, att du är med oss. Och så åker vi iväg i vår bil och så närmar vi oss Eksjö säger man väl. Och då säger jag till Örjan, hörde, ska vi inte åka in i Eksjö? För att där har jag inte varit under hela mitt liv, ända sedan jag var junior. Ifrån Oskarshamn, ifrån baptistkyrkan, då hade vi en sammandragning där för så många år sedan. Ska vi inte åka in och kolla lite hur det är? Jag har glömt hur det ser ut i Eksjö. Jo visst, sa Örjan, och vi åker in och vi går ut och tittar på den här gamla stan som är så vacker. Och ja, vi hade en liten fin stund där. Och så får vi se Eksjö stadskyrkan på torget där. Ja men, sa vi, ska vi gå in och se hur det ser ut där? Ja visst, och vi går in. Några går ut när vi gick in, men annars så var hela kyrkan tom, trodde vi. Vi ställer oss i mittgången och tittar ut över kyrkan andaktigt. Och där står vi. Och rätt vad det var så rörde sig borta ena hörnet en människa bakom en stolpe där, reser sig upp och kommer fort fram till oss. Och så säger han, snälla ni, vet ni var prästen finns här i den här kyrkan? Nej, vi är bara på besök, säger vi lite trevande. Men Örjan finner direkt och så säger han, men sa han, vi är pastorer, vi kanske kan, du får tala med oss. För killen sa, jag vill gärna tala med en präst. Ja, om det går lika bra med att tala med oss så är vi till, ställer vi oss till förfogande, vi kan sätta oss här. Och killen blev jätteglad och han riktigt, ja, och vi gick fram till första bänken där i Eksjö kyrka. Och där satte vi oss och han fick lätta sitt hjärta. Vi fick uppleva en sån fantastisk stund där i kyrkan. Vi satt och lyssnade och jag hade ett ord i huvudet och jag tänkte, Herre, visa mig, var står det i bibelordet som jag vill ge till den här killen? Och så går jag fram lite försiktigt mot ett bord där det ligger en uppslagen stor fin bibel. Och tror du inte att just det bibelordet som jag sökte i min hjärna, det står upp, bibeln var upplagd just där. Och jag kunde påminnas om vad det fanns och kunna få ge det också till den här killen. Och så fick vi bedja med den här killen här lite enkelt, samtala och fick på vårt enkla sätt var till välsignelse. Och det tackade vi Gud för. Och sen tänkte jag efteråt, vi kunde ha kastat bort vår frimodighet. Hur tänker du då? Jo, jag tänker så här, att om vi hade gått där, stått där och killen hade kommit fram till oss precis som hände, och så hade han frågat och vi säger nej, vi känner inte prästen här och vi vet inte vad han är. Nej, och sen hade vi gått. Men istället att ta det där tillfället, att liksom, ja men jag kan knyta an här, kanske vi kan få vara till en välsignelse just i den här lilla situationen. Förstår du hur jag tänker? Och då tänker jag så här på oss allihopa. Och jag önskar att mitt eget liv hela tiden ska vara öppet för de här små möjligheterna. Om du förstår mig rätt. Det här lilla välsignelseordet du kan säga till kassörskan som du kanske har lärt känna i affären. Och så när nyår har kommit så kanske du kan säga, jag hoppas att Gud ska välsigna det här året för dig. Eller du säger en liten, jag är så glad, du är så tjänstvillig. Jag tycker det är verkligen bra ditt jobb. Ha en positiv inställning till människor vi möter. Inte det där att vi ska predika överallt. Men att vi tar tillfällena att vara öppna människor som delar med sig när tid ges. Och när det här tillfället ges. Vi får inte kasta bort vår frimodighet. Och då tänker jag bara så här, tänkte jag på Nybro. På ett stora ungdomsarbete, barnarbete ni har och har haft. Och många under åren som har gått in och ut, som kanske inte kommer fler nu. Tänk om vi nu den här veckan som kommer framför ber, Herre, led mig till någon som jag kan säga något gott om min församling till. Som jag kan inbjuda igen eller säga att Gud välsigne dig. Att ditt liv får riktigt, ja, att du får vara Guds röst i den här veckan. Och vad jag önskar att jag finge vara det. Ibland missar jag, det gör jag. Men jag tycker det är så fantastiskt där i på Citygross. Där vi kom under pandemin alltid på kvällen. Och så hade vi samma kassörska. Och hon kommer ni igen nu, sa hon. Jaha, och har ni haft en bra vecka, sa jag. Ja visst. Och så började vi samtala så där ända tills den där dagen när jag kom och hade köpt blommor, flera buketter. Oj vad blommor ni har köpt. Jo, de ska jag ha till kyrkan för jag är ansvarig för blommorna idag, säger jag då. Ja, så går ni i kyrkan. Och så fick man en liten möjlighet att säga ett gott ord. Att det är viktigt, välkommen, säger Örjan då. Ni vet att det är nu, är det sjungande julkort. Jaha, vad är det? Och så, ja ni vet, bara lite exempel på vad lätt det kan vara att finna om man söker. Gud välsigne er att det som står, den versen som jag har i min tanke. Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och i gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll. Gud välsigne er och jag vill tacka Herren. Och så ska vi fortsätta här och dela med oss det vi har i vårt inre. Och så ska vi fortsätta och dela med oss i det goda vi har för att verka utåt i vårt land. Men också i de missionsländer där ni arbetar. Alltihopa är ju Guds mission. Och därför vill vi bara, liksom att det är ett avstamp ifrån församlingen, ifrån vår egen situation och ut i världen. Annars så är vårt arbete inte till någon nytta. Om inte vi själva har den här avstampen i vår egen situation. Herren vill ju göra mer också här i Nybro. Vi tackar Herren. Jesus, du vet att vi älskar dig allihopa. Vi vill så gärna. Och Jesus, hjälp oss att vi ser dina möjligheter i vardagen att få ett välsignelseord till vår nästa som är orolig, som är ledsen, som är trött och bekymrad. Herre, hjälp oss alla som är här idag att vi ser framåt och väntar oss att du ska ge oss möjligheter. Tack att vi verkligen får ta den här frimodigheten som du har lagt i våra hjärtan. Den här glädjen och den här uppenbara välsignelsen som du vill ge oss när vi delar med oss till någon annan. Tack Herre att du hör min bön. I Jesu namn. Amen.